A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Veckans avsnitt av Market Maker sponsras av IG. IG erbjuder handel på över 17 000 marknader och med alla IGs instrument, oavsett om det är CFD eller turbovarianter optioner, så backar alltid IG genom att köpa den underliggande aktien, men finansiellt är det du som själv äger aktien.
IG bevarar dig från onödiga växlingsavgifter. Det enda IG växlar åt dig är den vinst eller förlust du får när du stänger affären. Öppna ett konto på IG.com eller ladda ner IG-appen. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risk.
Vi säger stort tack till IG.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, with the steady players making through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabian? Sitter du och lyssnar nu via en smart högtalare?
Ja, självklart lyssnar jag från en smart högtalare. Och vad lyssnar jag då på? Jo, jag lyssnar på att det här bolaget vi hade med i podden för några veckor sedan, Awardit, har hamnat i blåsväder efter att det visade sig att vdn, eller ja, nu före detta vdn, var lite förtjust i det här som man kallar för booger sugar.
Ja, eller som ibland kallas för blow, ju, apropå att du sa att han hamnade i blåsväder. Så jag fick ju en liten ordvits också. Ja.
Du vet vad de säger. With great powder comes great responsibility.
Ja, nej, det är såklart jättetråkigt. Personlig tragedi får man väl säga. Det är inte kul för någon som han står anklagad för ringa narkotikabrott. Tveksam till om det förändrar aktien särskilt mycket, men däremot så vart det låg en liten rockad i ledningen. Vi ska dock inte gå in på djupet på det, men det kan vara värt att kolla upp om man har följt det bolaget. Och annars sen, om man följer bolaget så borde man kanske veta om det där. Oavsett, apropå smarta högtalare, vi kan ju kanske göra så här. Alexa, hej Siri, hej Google, skicka ett sms till farmor och skriv lyssna på Market Makers. Tror du att triggade någon högtalare någonstans nu?
Jag tror inte det, jag tror de flesta lyssnar på
hörlurar. Min Google-högtalare vaknade här bakom nu faktiskt precis. Då sa, jag förstår inte vad du menar.
Vem lyssnar på podcast utan hörlurar? Om du gör det, skriv då ett mejl till podcast@marketmakers.se.
Nej, men däremot är det väldigt många, tror jag, som lyssnar i bilen kanske när de är ute och kör. Och anledningen till att vi pratar om smarta högtalare och så vidare, det är för att vi ska ta upp ett case som handlar om det smarta hemmet. Och det är nämligen Plaid. Och det var faktiskt lite roligt. Jag har ju Plaid själv och vi ska komma tillbaka till det, men jag har också Google Assistent så man kan röststyra allting. Och då provkörde jag en ny bil idag där man hade just Googles...
Ny Ferrari?
Det var en Skoda. Det är en riktig knäckebröd som miljonär som märke. Den hade i alla fall röstassistent och då kunde jag ju då i den säga så här att be den släcka lamporna hemma till exempel. Eller jag testade att tända lampor bara och då svarade den så bara, ja, jag har tänt 3 lampor i köket. Så det var lite obehagligt. Då startade den upp lampor och grejer hemma hos mig fast jag var ute och körde. Men vi ska sagt prata om Plaid och det är ett case som vi pratade om faktiskt väldigt länge sedan i poddens begynnelse, avsnitt 13 från 2017. Då pratade vi om det med Internet of Things som det så fint heter. Idag känns det som att man mer pratar om det smarta hemmet. Och det är ett intressant case tycker jag i alla fall. Det är faktiskt till och med mitt största innehav. Och jag nämner ju det dels för att det såklart finns en intressekonflikt där, bara så att man vet om det. Men apropå intressekonflikter så ska det också tilläggas att Plaid på sätt och vis kan man säga har sponsrat det här avsnittet. Vi hade ju ändå tänkt prata om Plaid och Plaid är ju oavsett om de sponsrat avsnittet eller inte ett av mina största innehav. Men det som hände var att tack vare att aktiehästen på Twitter som jag pratat en hel del med och som är väldigt involverad i Plaid. När vi började prata lite om Plaid och att vi skulle göra ett avsnitt om Plaid så sa han att kopplade han ihop med egentligen med några på Plaid och då fick vi hjälp, då gick de in och sa att du kan få produkten så att du kan få testa den.
Så podden så är inte Plaid sponsrad, du är sponsrad din jävel. Jag har inte fått en jävla piss av Plaid.
Nej, de är ju tyvärr inte så stora i England än, men jag lovar att jag ska lösa något när de kommer dit också. Nej, men så att bara så ni vet, så det finns en viss intressekonflikt där. Jag gillade dock Plaid innan, men jag gillar dem ännu mer nu när man har testat det hands-on och framförallt har de ju fantastiskt duktiga säljare, framförallt Oliver Skans. Ja, stor eloge där. Liten shoutout till honom.
Ja, så kära lyssnare, ni vet att Niklas har det färgat, men jag och Fabian, mig kan ni alltid lita på. Jag kommer komma här med ofärgade åsikter och verkligen slå ner på Plaid om det behövs.
Exakt, så jag vill bara säga det. Men det betyder också att jag har lite då first hand experience med produkten. Oj, också, vilket är kul.
En
det har
classic
man inte
lynchning.
Med de här produkterna. Exakt. Oavsett, som sagt, det finns stora intressekonflikter där, bara så ni vet det. Men ja, de som har följt mig på Twitter så vet jag att jag har gillat bolaget länge också. Men oavsett så är det som så att det inte är någon rådgivning rekommendation som pågår. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, men du måste alltid göra din egen analys. Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Ja, och vi ska ju då prata om Plaid. Och apropå det här med att göra sin egen analys. Två stycken som har gjort sin egen analys. Det är delvis då att aktiehästen som jag pratade om på Twitter. Som släppte en analys på Plaid som var väldigt läsvärd. Men nu finns det ju en magnum opus. Eller det slutgiltiga ordet. Den stora bibeln på Plaid som aktie. Och den kommer ju från att aktieentreprenören som jag har gästat podden tidigare.
Tack för att du förklarar vad magnum opus är för oss dumma människor. Som man aldrig hört talas om det förut.
det var inte meningen att förklara. Aktieentreprenören i alla fall har ju skrivit en 97 sidor lång analys om Plaid som är otroligt, verkligen gedigen och väldigt, väldigt läsvärd också för den som är intresserad av bolaget. Framförallt pratar han mycket om konkurrensen och så här, som brukar vara den vanligaste frågan kring Plaid. Men jag vill bara nämna den, vi kommer såklart länka till den i avsnittsbeskrivningen. Gå in och läs den om du vill lära dig mer. Men tanken lite med det avsnittet var ju också att göra en liten form av executive summary kanske av hans analys. För den som inte har tid att sitta och läsa 97 sidor så kan man lyssna på våra 30-40 minuter eller vad det kommer bli i podden här istället om Plaid. Men som sagt, vi har ju också gjort en liten analys av Plaid, eller en presentation i alla fall av caset i avsnitt 13 som vi pratade om. Ingenting man kanske behöver lyssna tillbaks på. Det som jag i alla fall kan konstatera från det avsnittet är att dels det är skönt att du har kommit in i målbrottet sen dess.
Det vet jag inte om jag har.
Nej, men det roligaste sägningen faktiskt tycker jag i det avsnittet, det är att vi även då säger att vi refererar i avsnitt 13 till ett ännu tidigare avsnitt, nämligen avsnitt 4. Och då säger vi att det var väldigt länge sedan, eller det var lång tid sedan. Det var så ett par avsnitt däremellan. Medan idag gör vi lite större callbacks kan man ju säga, från avsnitt 187 till 13. Det blir lite skillnad.
Men jag tror att det är så ändå att om du har... Ja, nu var inte det 20 avsnitt, men om du har gjort 20 avsnitt som en podcast, då är du in the top 1%, för de flesta slutar långt innan det. Och vi är på...
Det finns ju någon sån magisk gräns vid avsnitt 11, har jag för mig att vi har hört.
Ja, det är väl då majoriteten slutar. Och nu är vi på avsnitt 187, vi är väl topp 0,01% i sådana fall.
Ja, det känns bra. I alla fall, det där gamla avsnittet var inte så farligt som jag trodde när jag lyssnade igenom det här nu. Och det var lite kul faktiskt att jämföra vad vi trodde då mot vad som har hänt. Jag kommer ingen att gå tillbaka och lyssna på det, det finns ingen anledning för det. Men jag tyckte det var kul att jämföra.
För oss som aldrig har lyssnat på det avsnittet, alltså inte jag utan för några andra kanske. Vad sa sig avsnittet?
Men precis, för det som var intressant var dels, vid den tiden gjorde ju Plaid ingen vinst. Nu har man gjort ett, ja det är väl snart inne på andra året nu med vinst då på Plaid. Men sagt, vid den tiden så gjorde man ingen vinst och det var ju det vi sa då, att det var egentligen det vi väntade på att vi ville se. Och det är det jag har väntat länge på med Plaid också innan jag ville köpa in mig för att se att det faktiskt får en lönsamhet när det skalar upp. Men redan då såg man ju det här med, som vi kommer komma in på idag, att det är elektrikerna som är de bästa säljarna. Det är de som faktiskt är ute och säljer produkten kan man säga. Man såg även då att efterfrågan vida översteg utbudet. Vi får tänka på att 2017 hade ju Plaid knappt några produkter, alltså det var extremt få. Och redan då var dock tillväxten jättehög och efterfrågan som sagt väldigt stor. Då hade man bland annat problem med just leverans eller med att man inte kunde få ut tillräckligt med produkter. Vi kallade det då för produktionsproblem och det var ju verkligen fel ord på det, för att vi trodde att det hade att göra med att det kanske var lite oerfarna på att skala upp och sådär. Men det handlade om var att de hade så extrem efterfrågan att de hann ju inte med att tillverka produkter i tid helt enkelt. Så det var ju egentligen väldigt bullish, men det visste vi ju inte då. Redan då sa också vd Babak, kommenterade i alla fall de här problemen, att man försökte möta efterfrågan på den tiden, så att man får nog räkna med det här problemet långsiktigt om den här tillväxten håller i sig. Och det är precis det vi ser idag också faktiskt, att vissa grossister där säljer faktiskt Plaids produkter slut, så man har fortfarande problem att mätta marknaden ska säga, eller ge dem det de vill eftersträva. Så det är inte produktionsproblem, det har varit efterfrågan, den har växt mycket, mycket snabbare än man hinner med att leverera, så det har ju varit väldigt kul. Och det kan vi ju bara tillägga att man har väldigt mycket produktion och så in-house, men man har också två stycken underleverantörer som är värda att nämna, och det är bland annat då Note, som faktiskt är börsnoterad också, ett jättefint kvalitativt bolag. Så det kan vara kul om man vill få någon form av bett mot det här, för att de har betydligt lägre värdering så att det är PE också.
De ska inte förknippas med det här med Anoto va?
Nej, det ska man inte göra. Deras affärsidé är väl att göra nyemissioner tror jag. Men vi kanske ska backa ett steg och börja prata om vad bolaget faktiskt gör för någonting. Plaid sysslar ju i dagsläget med det som kallas för smart belysning då egentligen. Och det här är främst för privatpersoner. Men nu lanserar man också ett så kallat DALI-system. Så då kommer det även funka smidigt för kommersiella byggnader. Man kommer kunna jobba mot större fastigheter. Men sagt, det är egentligen olika sätt att styra, framförallt lampor. Men den mesta typen av elektronik kan faktiskt styras från det. Och om man tar lite historiken. Man grundade bolaget 2009. Man har lite bakgrund från Chalmers och sådär, så det är mycket ingenjör med. Då hade man en bakgrund av att jobba med styrsystem för superjakter, eller jåter, eller hur man nu uttalar det. Och det handlar alltså om väldigt avancerade styrsystem, där man styr liksom AC, belysning, media och så vidare. Det finns en företagspresentation som vdn Babak gör, när han drar som exempel att man kunde på en sån här jåt och sitta till exempel i en biograf, och då hade de liksom positioneringssystem också, så att den kände av att okej, nu sitter ägaren i biografen och visar film. Om han då går ur salongen, ja, då släcker de automatiskt filmen och belysningen, för han har ju gått. Så går han in i nästa salong istället, ja, då kommer filmen börja spelas upp där, för den känner av vad han vill göra för någonting liksom så, och var han är någonstans. Så det är rätt coolt. Och man hade redan då, när man startade Plaid, hade man en hypotes om att den här typen av teknik med styrsystem för liksom smarta hem, den kommer nog efterfrågas av privatpersoner i deras hem. De flesta har ju inte jåter, så man förstod att det inte kommer skala så väl. Men man trodde att det här kommer bli en grej även i privata hem. Och fokus har från dag ett varit användarvänlighet, och därför de var ganska populära i sådana här jåter också. Och man satsade på att hellre ha ett låst system än, som då var väldigt, väldigt smidigt, än att göra det väldigt öppet. Och det här är någonting som vi kommer behöva återkomma till, för det här är någonting som de ofta får kritik för. Det vill säga att det är ett låst system, man kan inte gå in och hacka så mycket själv, utan det är väldigt liksom kontrollerat. För automationsnörden så är inte det här liksom det optimala systemet. Men det jag tycker man ska tänka här, det är att det här är lite liksom Apple-tänket, det vill säga att det är en produkt som funkar extremt smidigt, men då också är det på grund av att den är låst, liksom, att det inte går att göra allt för mycket mer.
Och det är ju inte fel i sig heller, det är ju bara att kolla på intäkterna som Apple drar in, världens största bolag, drar väl in majoriteten av intäkterna på smartphone-marknaden. Det kanske har skiftat nu senaste året i och för sig, men för några år sedan var det i alla fall så sålde väl 10% av alla smartphones på marknaden, drog in en majoritet av intäkterna, och så kan det väl vara från något sånt här system.
Absolut, och befäst
högre marginal. De flesta vill ju bara att det ska funka. De bryr sig inte så mycket om att de ska kunna customize it själva, utan de vill ju bara ha någonting som är plug and play, som kommer igång så snart som möjligt och funkar som de vill att det ska funka.
Och dessutom, har man en stark marknadsposition, vilket Plaid har, så betyder det också att man då får egentligen en vallgrav. Precis som att när Apple, när de lanserar ett par sina AirPods, ja, då är det de som folk väljer att köpa till sin iPhone, eftersom man vet att det kommer funka bra, det är samma system, det är samma design och så vidare. Och det är egentligen samma sak med Plaid, för att om du har en konkurrent, låt säga att du har Philips Hue eller någon liksom som baseras på, om det är Z-Wave eller Zigbee, kommer jag inte ihåg nu bara för det. Men någon av de här öppna standarderna som finns i alla fall. Ja, men då kan ju du, okej, jag vill addera någonting till mitt smarta hemsystem. Då kan jag ju bara gå in och söka på vad jag vill ha, typ en lampa eller ett vägguttag eller någonting. Och då kommer jag ju hitta liksom produkter från 10 olika producenter. Men vill du komplettera någonting i ditt Plaid-system som du är nöjd med, ja, då måste du också i princip välja en Plaid-produkt. Med det sagt så integrerar ju Plaid med alla de här stora systemen som Alexa och Google Home och så vidare. Så att det är egentligen inga konstigheter att knyta ihop det där. De har ju valt att hålla sitt system låst och sen får man göra integrationerna i till exempel Google Home. I alla fall, för att återgå där, man förstod att liksom, man vill få in det här, de här styrsystemen och smarta hemmet till privatpersoner. Men man funderar då på, okej, vilken del av det här ska vi försöka ta? För att just de här styrsystemen såg man ju liksom att de inte var så stora. Så 2014-2015 någonstans, då ställer man om mot att börja producera för privatpersoner. Man funderar på vilken del av hemautomation man ska gå in på. Och man ser då ganska snabbt att belysning känns som någonting som är väldigt intressant och relevant och moget idag. Det finns ingen rejäl efterfrågan på smarta kylskåp eller smart kontroll av AC. De flesta har inte ens en AC i sitt hem, vilket i och för sig de önskar att de hade kanske de här senaste dagarna. Så att man gick ganska fort in på belysning och såg att okej, det här är någonting vi kan. Eller man kan ju hela liksom hemautomationsdelen, men man såg att det här är någonting vi kan som är väldigt, väldigt intressant. Och då började man först med att ta fram en smart lampa likt Philips Hue eller Ikea trådfri, där elektroniken sitter i själva lampan, så du kan ha vilken liksom lampknapp och armatur som helst, och så skruvar du i en lampa och så är den då smart. Jag har själv haft Ikea trådfri och det här Hue-systemet tidigare och tycker att det funkar hyfsat, men Plaid är ganska överlägset, vilket vi kanske kommer in på sen. Man började ta fram en sån lampa, men man såg då ganska fort att okej, men Philips har redan hunnit så långt. Vad ska vi kunna konkurrera med? Det finns ingenting vi kan gå in på här. Sen kom det dessutom Ikea också, och de är ju så otroligt mycket bättre på att pressa priser, så att det fanns liksom ingen lucka där. Men då identifierade man ett annat stort hål på marknaden. Man såg att det fanns ju liksom det fanns ett utbud i båda ändarna av spektrumet, men inget i mitten. Så det fanns stora, komplexa och dyra system för att hantera styrning av belysning i kommersiella fastigheter. Men det var ju för dyrt för privatpersoner. Eller så fanns det de här enkla plug-and-play-systemen då, likt Philips Hue och trådfri. Men det fanns ingenting däremellan som kunde installeras billigt och enkelt hos privatpersoner, men av elektriker. Det vill säga ett professionellt system, fast enkelt och billigt för privatpersoner. Så det var därför man gick in i den liksom nischen. Och 2016 noterade man bolaget, och då omsatte man runt 4,5 miljoner kronor. Och då hade man faktiskt i princip bara en enda produkt lanserad. Man hade det här JOT-segmentet lite i bakgrunden som kanske omsatte 3 av de 4,5 miljonerna. Liksom så att den här dimmerverksamheten, man hade egentligen en enda dimmer som man kunde installera eller som man kunde sälja då. Och den omsatte kanske 1,5 miljon. Nästa år, 2017, då växte man till att omsätta ungefär 30 miljoner kronor utan att addera egentligen några särskilda produkter. Så bara på den egentligen enda produkten så kunde man alltså mångdubbla omsättningen, och så justerar man för den här JOT-delen så blir det ännu mer imponerande. Så efterfrågan fanns definitivt efter den här typen av produkter. Och vi ska återkomma till hur de här produkterna funkar. Efter det fall så förvärvade man ett konsultbolag som man använde för att utveckla hårdvara. Så man fick in det in-house och man känner att man vill ha allting in-house. Så att man gör nästan allting in-house idag, utveckling och så vidare. Det är vissa delar av produktionen man som sagt outsourcar till, bland annat Note då. Och efter det förvärvet nu då, så har man de senaste åren här lanserat över 10 produkter. Man har påbörjat en internationell expansion och man omsätter strax över 200 miljoner kronor under 2020. Och beroende på vem man frågar vad man tittar, så förväntas man kanske växa till över 300 miljoner kronor under 2021. Och den här JOT-verksamheten vi pratar om, den har man förstås lämnat över till en tidigare partner. Så att nu är det renodlat då, och det är bara den här typen av puckar som det kallas då, som det handlar om.
Ja, men jag kanske kan gå in lite mer på de här produkterna du nämner, och framförallt så du nämnde lite där tidigare om att kanske lite ett missförstånd att det är att kunden är privatpersonen, utan att man riktar sig väldigt mycket mot elektriker, att det är elektriker som sköter försäljningen, och det är nästan som ett ekosystem av elektriker som Plaid använder sig av för att bygga upp sin verksamhet.
Verkligen. Och så produkterna egentligen, om vi jämför oss sagt, IKEA och Philips, de gör ju det här plug-and-play-system som det kallas för. Det vill säga, du har ett befintligt elsystem, du har en armatur förhoppningsvis i taket, och vill du då att den ska bli smart, då skruvar du i en lampa som har all elektronik inuti sig. Sen måste du till det addera styrsystem och knappar och sådana saker för att få det här att lira. Och det funkar bra i ganska många fall, men det finns mycket begränsningar med det. Till exempel så har du inte alls samma typ av flexibilitet som du har med Plaid. I och med att Plaid kan liksom kan i princip dra virtuella kablar, jag kan återkomma till det, men i och med att Philips Hue-systemen till exempel, så ja, då sätter du upp lampor där det redan finns armaturer. Du kan liksom inte göra någonting mer med det. Och dessutom finns ju inte alla typer av lampor. Till exempel, Philips kanske för sig har det, men jag tror IKEA till exempel har inte spottar och sådana saker. Så att har du spottar och så kan du inte kontrollera dem. Plus att du måste ju också som sagt byta ut alla lampor du har mot det här systemet. Skillnaden då i Plaid, det är att de är ju istället byter ut själva pucken som de kallar det för bakom lampknappen. Alltså om du pillar bort en lampknapp eller en dimmer så sitter det ju en liten dosa där bakom. Och det är den som Plaid byter ut. Där stoppar man in en Plaid-dosa istället. Det som händer då är att helt plötsligt börjar alla doser prata med varandra. De går ju på blåtand eller bluetooth och ett mesh-system så de förstärker varandras signaler. Och då helt plötsligt så kan de här börja prata med varandra och styra varandra. Så att ett praktiskt exempel som Plaid tar upp och som jag har varit med liknande själv. Plaid tar upp det, låt säga att du har spottar i taket, du har en takbelysning i ditt kök. Och sen så ska du addera på en ny bänkbelysning, och det är ju då någon form av spottar eller diod eller så som sitter liksom under skåpsluckorna i köket. Då skulle du vilja kanske att de gick på samma knapp. Men det går ju inte för att det är en betongvägg däremellan och du kan liksom inte dra kabeln runt hela till den här knappen. Då behöver du i sånt fall bila upp betongen och helt plötsligt så, och sen spackla och måla över. Och helt plötsligt har du dragit in 3 stycken hantverkare som skickar fakturor istället för en enda från elektriken. Det Plaid kan göra, att det spelar ingen roll var lampknappen sitter. Bara så länge det här är då nya lamporna som kommer in, den här bänkbelysningen, så länge den kommer in i en Plaid-puck, ja, då kan du bara enkelt i appen på liksom 20 sekunder välja att okej, men den här som styr takbelysningen, den ska också styra bänkbelysningen. Så då skickar den en trådlös signal och säger okej, nu ska du tända så nu ska du släckas från den andra knappen. Så helt plötsligt har du undvikit att dra en fysisk kabel istället dragit en virtuell kabel. Ett eget exempel på det här, vi har ju också spottar i taket i köket, och sen de sitter tillsammans på en lampknapp. Sen finns det en enda ensam spotlight som sitter över en liten köksö. Och den sitter på en helt egen knapp. Och jag tyckte att det hade känts smidigare att båda de 2 knapparna tände alla spottarna så att man fick liksom hela köket, för det känns jättekonstigt att en ligger utanför. Och det var en typisk sån grej. Det tog ju mig 10 sekunder egentligen att programmera upp det och säga att okej, men jag vet att de här 2 knapparna ska styra hela köksbelysningen. Och på så sätt slapp man då dra om hela elen. Det hade jag ju förstås inte gjort. Men nu blir jag nöjd och kan jag liksom konfigurera om all dragning som jag vill. Jag kan ju också bestämma till exempel att okej, men den här knappen som tidigare gick till lampa 1, ja, jag vill istället att den ska gå till lampa 2, 3, 4 istället. Och helt liksom koppla om. Så att det blir i princip som att du kan ta alla trådar i hela huset och konfigurera om dem som du vill.
En fråga jag har här som jag tror många andra som inte är så insatta i Plaid också kanske tänker är, vad är skillnad på den här typen av konfiguration jämfört med det du nämnde tidigare om att Plaid är ett låst system och att det inte går att konfigurera? Betyder det endast att man inte kan anpassa det med annan typ av hårdvara?
Precis, det är väl det de egentligen menar, att du kan dels inte komma in själv och automatisera hur du vill. Du kan inte välja vilken gateway du vill eller hub du vill, utan du är låst till att använda Plaid-prylar. Men det liksom stämmer inte riktigt helt, för att eftersom de integrerar med alla de här stora, typ Google Home som jag använder då, så skulle jag ju kunna installera precis vilken smart grej som helst, till exempel IKEA-lampor om jag vill, och så använda deras IKEA Gateway, och sen allting kommer in i den här Google Home-appen, och så kan jag via den då liksom få de här sakerna att prata med varandra. Så att jag tycker inte det riktigt håller, men jag förstår att det finns en liten klick av människor som verkligen ska in och pilla det här. Och då tycker jag den här jämförelsen just Apple versus Windows till exempel ganska bra. Windows eller Linux kanske än heller. Där kan du liksom gå in och koda om precis hur du vill och göra vad du vill, installera vad du vill och så vidare. Medan Apple är ju väldigt låst, alltså det är liksom inte någon hemlighet. Men å andra sidan får man då smidigheten och det är ett jäkligt bra system. Dessutom tycker jag Plaids app faktiskt är fenomenalt bra. Och det kan tilläggas att jag har ju varit Plaid-aktieägare ganska länge, men jag har själv kört som sagt IKEA trådfri i vårt förra boende. Och jag tänkte när vi skulle gå över till Plate, så tänkte jag, ja, men det kommer bli bra, för det kommer bli lite mer driftsäkert, för IKEA och de här plug and play-systemen kan ibland vara lite opålitliga. Det blir ganska skönt att man slipper separata knappar, vilket de har nu. Kan man använda de vanliga knapparna som redan sitter på väggen. Men det är faktiskt väldigt mycket större fördel än så, just för att man kan göra den här digitala konfigurationen och verkligen programmera om hela systemet, vilket man inte alls kan på samma sätt, till exempel trådfri. Och andra grejer man kan göra, som sagt, dels har du ju som sagt kopplingen mot exempel Google Home och så vidare. Om du köper Plaids Gateway som de har, då får du liksom kontakten på internet, annars styrs allting via blåtand. Fördelen med den, då helt plötsligt som sagt, kan du integrera med exempel Google Home och då därmed röststyra eller vad du vill göra för någonting, eller sätta rutiner och timers och sådana den vägen. Sen har Plaid själva också, alla deras puckar har inbyggt sådana astrur som det kallas, det vill säga att den håller koll på när solen går upp och ner där den, på den plats på jorden du befinner dig. Så det är också en typ av sån grej. Vår utbelysning måste ju annars springa runt manuellt och klicka av och på när jag vet att det ska vara tänd och inte. Nu kan man slå in på ett astrur, kanske justera också. Jag kanske vet att den ska börja dimma upp lite tidigare än vad solen har gått ner och lite sån saker. Och då styrs det manuellt. Och på vintern kommer de lysa mycket mer, för då är solen nere längre. Och på sommaren kommer de lysa lite mindre. Allt sånt där kan man ställa in, och det är inget unikt för Plaid egentligen. Men det funkar jädrigt smidigt och är enkelt att sätta upp.
Är det så pass mycket smidigare än konkurrenterna?
Det tycker jag, och jag vet faktiskt inte ens om Philips Hue har jag dålig koll på deras produktutbud exakt, men IKEA tror jag inte har någon ytterbelysning som är smart för den delen, som klarar av det. Men absolut, du kan göra det här i andra system också, men Plaids app är väldigt smidig. Det andra som kan vara värt att tillägga, som jag tycker är snyggt också, det är att du kan sätta scenarium på alla knappar. Så en helt vanlig lampknapp kan du konfigurera både vad den ska göra på ett klick och två klick. Så till exempel, för att dra ett eget exempel igen, så har jag till exempel satt, vi har ju två våningar, och då har jag ju satt att ena lampknappen som sitter vid trappen, istället för att den tänder och släcker en lampa, en specifik lampa, så har jag kopplat om den så att ett klick tänder den hela undervåningen och två klick så släcker den undervåningen. Så att när du kommer ner på morgonen, klickar en klick så tänds hela undervåningen, och när du ska gå och lägga dig så dubbelklickar och så släcks allting. Och på en annan knapp då tänder och släcker den en lampa på vanligt klick, men dubbelklickar man då slår den istället igång ett scenario, i det fallet liksom ett middagsscenario där lamporna dimmar ner och lite sådär, och släcker vissa lampor som man får någon form av mysbelysning.
Jag tror du skulle säga att du satte på disco mode. Det hade varit lite roligt.
Ja, det hade varit snyggt faktiskt. Alla de här scenarierna och så. Här är väl ett exempel på när det är låst. Alla de här scenarierna, de går att aktivera från till exempel Google Home då, som är det jag använder. Så jag kan ju säga åt Google att starta ett visst scenario i Play-appen. Så förstår, hittar den det där och startar det. Men jag kan inte göra det omvända. Jag kan inte från en lampknapp, till exempel dubbelklicka, och få Play-appen att säga åt, av vad vet jag, min automatiserade rullgardin att åka upp eller starta musik på Spotify och få någon slags discoläge. Så det är väl där kanske den här låsningen kan lyftas, att Plaid kan ju inte prata utåt. Men däremot kan du ta emot information vad den ska göra från andra system. Och sen nämnde du det här med elektriker. Och det stämmer egentligen. Rent tekniskt så är ju kunderna Plaid har, det är ju grossisterna, alltså elgrossisterna som i sin tur säljer till elektriker. Men det som är så jävla intressant med Plaid, det är ju att deras dimrar, alltså de har ju lyckats få en sån position där elektrikerna väljer Plaids dimrar före en så kallad dum dimmer, alltså en vanlig dimmer. Eftersom att ett, de är i princip lika billiga. En Plaid-dimmer kostar inte mycket mer än en vanlig dimmer. Men de är desto smidigare att jobba med. Så att de ger ju en enorm flexibilitet. Precis som jag beskrev, man kan då helt plötsligt göra virtuell tråddragning, vilket underlättar för elektrikern också ibland. Och dessutom, det stora som elektrikerna gillar, förutom att de är enkla att installera och så också, det är att det ofta ger mer försäljning. Så det som händer oftast, det finns ju förstås kunder typ som jag som specifikt säger att ja, men jag vill ha Plaid i alltihopa, och så byter man då ut elektronik, eller om det är nyproduktion så stoppar man in den direkt. Men den vanligaste typen av försäljning, det är ju vid renovering. Alltså någon ringer till en elektriker och säger hej, ja, min dimmer här i köket har pajat, kan ni komma och byta den? Absolut, säger de, kommer dit och sätter in en Plaid-dimmer, fast resten av systemet är dumt så att säga, eller inte smart. Sen lämnar de en liten lapp som berättar om det här Plaid-systemet. Okej, nu har du fått en Plaid-dimmer. Du kan använda den precis som vanligt om du vill. Eller, bara så du vet, så finns det en app här som du kan ladda ner. Och då helt plötsligt kan du kontrollera den här. Då går de ju in ofta, skaffar den appen och börjar testa lite och tycker att det är lite skojigt. Och inser plötsligt, oh, vänta, jag skulle kanske vilja ha lite mer. Jag skulle kanske vilja styra mer belysning än bara den här dimmen. Och då helt plötsligt ringer de elektrikern, hej, har du fler Plaid-dimrar? Och sen är liksom det här snurran igång. Och sen är de hooked vid produkten. Och jag vågar hävda att det är nog ganska få som om man fastnar för att man gillar liksom att ha smart belysning, då är det ganska sällan man går tillbaka att sluta ha det. För mig kändes det till exempel som en no-brain att vi måste skaffa ett nytt, någon form av sånt system när vi flyttar det. Så det är det som är liksom moten. Det är ju ingen privatperson som själv går in och köper Plaid-grejer. Man får inte ens installera det om man inte är behörig elektriker. Vilket också kan förklara till det här, för många kan nämna när de gått in på hemsidan själva, tycker att det är ganska obegripligt produktsortiment. Det är inte riktat mot vanliga användare. Det står ju om reläer och krondimmer och sådana saker som man inte ens begriper vad det betyder knappt om man inte är elektriker.
Så i stort sett, om jag skulle vilja ha det i min lägga, då måste jag gå liksom hitta en elektriker som kan installera det här, säga, tjena, jag vill ha smart belysning. Och så säger de, vi kan reka Plaid.
Exakt, helt enkelt för att det är också så att det finns ju regler på att du måste vara behörig för starkström för att ens pilla med belysningen och så i ett hem.
Och som jag förstår, enda anledningen varför de rekommenderar det är för att de tycker att det är en smidig lösning att installera.
Precis, det är en smidig lösning, den är i princip lika billig som en vanlig dimmer och det ger ofta mer försäljning som sagt för att kunden då inser att det här är ett roligt system och så vill de ha mer av det. Det finns många fördelar och som jag sa, det kan också vara en flexibilitet, det vill säga när de sätter in en ny som dimmer så kanske kunden säger, så skulle jag vilja dra om så här och så här så att det blir konfigurerat på det här sättet istället. Okej, istället för att jag drar in och börjar bila upp väggar eller borra nya hål och behöver spackla och måla och grejer så kanske jag bara sätter in två Plaid-dimmar istället och då så kan de trådlöst istället dra en kabel mellan varandra så att säga.
Fungerar det liknande som hur Microsoft lejer ut mycket av sin, de lejer ut rätt mycket av sin verksamhet på liksom underkonsulter?
Ja,
exakt. Ja.
Så kan man verkligen säga, för Plaid är ju inte ute och pratar med privatpersoner utan det är ju elektrikerna som installerar, ofta till och med utan kundens vetskap nästan. Eftersom det inte blir någon prisskillnad för dem i princip. Så det är exakt samma sak. Och Microsoft, som du säger, de har ju sitt partnernätverk, det vill säga det är partner som säljer licenserna och som delar de marginal med dem. Och det är de som är ute och förespråkar Microsoft och säljer på mer Microsoft-produkter och så vidare. Det är ju otroligt, otroligt intressant tycker jag. Och som sagt, jag som redan var väldigt positiv till bolaget måste säga att jag är ännu mer positiv efter att ha verkligen testat också. För jag såg bara egentligen hårdvaran och tänkte att okej, det här blir lite smidigare och bra. Men det är liksom ingen stor skillnad. Men det blir faktiskt en väldigt stor skillnad, speciellt när man börjar ha lite mer lampor och så vill kunna konfigurera om det och ändra lite i det sådär. Och jag gillar också faktiskt, jag är ett stort fan av röststyrning, men det är faktiskt ännu, det är faktiskt väldigt ofta nu jag inte använder det utan istället klicka på knapparna och ha dubbelklick och sånt för scenarion som man slipper göra det med rösten. Men som sagt, det finns konkurrenter, men det är egentligen ganska få som är samma typ av konkurrent, för att egentligen det Plaid själva säger, och det stämmer ju, det är att deras största konkurrent, det är ju de dumma dimmarna så att säga, som traditionell dimmer, eftersom elektringar som sagt installerar här istället för sådana, så att det är det som är liksom den stora affären, det är där framförallt mycket av volymen kommer. Sen finns det de här då plug and play systemen som vi sa, och det finns ett gäng andra konkurrenter, men ingen som är på varken den nivån som Plaid är eller som gör exakt det de gör. De såg som sagt ett hål i marknaden, och vill man grotta ner så ordentligt i konkurrenterna och gå igenom det verkligen en och en, då ska man titta in i Aktieentreprenörens analys. Han har en rejäl genomgång där på mer än 10 konkurrenter, förklarar med ingående liksom hur de skiljer sig från Plaid, fördelar och nackdelar och så vidare. Så det är riktigt, riktigt bra. Och det man kan notera är att Plaid är inte bara marknadsledare inom smart belysning, de är också det inom traditionell belysning. Så för att elektriker föredrar som sagt Plaid föredrar det dumma alternativet, om man ska säga. Och återigen, man ska verkligen, den vanligaste, alltså jag ser många som kritiserar Plaid och tycker att men det här är inte tillräckligt öppet, man kan inte göra det i sig och så men det är verkligen en så extremt liten del av befolkningen som är sådana här supernördar och verkligen vill kunna programmera själva. Majoriteten vill bara att det ska funka. Många kanske inte ens använder de smarta funktioner utan de vill bara att lampan ska tändas när man trycker på knappen.
Jag håller med, jag tror att man kan vara negativ till Plaid, men jag tror att det är en väldigt konstig grej att vara negativ mot. Det är bara att kolla på hur populärt iPhone har varit och fortfarande är. Det är för att folk inte vill sitta och mixtra med sin mobil. Och när det kommer till datorer, kolla liksom populariteten av MacBooks versus att använda ett Linux OS-system. De enda som använder Linux i stort sett.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det är folk som vill sitta och programmera i vissa typer av programmeringsspråk, och vissa andra funkar lika bra att köra i macOS.
Och så är det verkligen, att ska man verkligen in och göra liksom... verkligen nörda ner sig och göra extrema saker. Att jag vill att lampknappen inte bara ska tända belysning, utan den ska också starta en Spotify-spellista och starta kaffebryggaren. Ja, men då är kanske inte Play the Air-systemet för dig. Utan det här är snarare att du vill få liksom, smart belysning. Sen kan jag bara som en liten sidogrej. Egentligen det enda som jag tog med mig just att resan från Hue eller trådfri till Plaid. Det enda jag som jag trodde att jag skulle sakna, det var ju att Plaid och, eller förlåt, trådfri och Hue, där kan man ju ställa temperaturen i lamporna. Alltså om de ska vara varm belysning eller kall belysning och så vidare. Allt där mitt emellan. Det var en funktion som jag tyckte var ganska schysst. För att då kan man till exempel, om man sätter upp då typ ett middagsscenario där man vill ha dämpad belysning och så. Då kan man sätta så att lamporna har ett varmare sken. Så det matchar liksom värme, ljus eller så. Det är ju något som inte Plaid har. Man kan göra det med det här DALI-systemet för kommersiella fastigheter. Men då måste man ha väldigt speciella armaturer och så. Och lampor som klarar av det. Men i ett vanligt liksom hemmasystem så finns ju liksom inte det. Men nu upptäckte jag faktiskt då. När vi installerar det här och jag skaffar lite nya lampor från Ikea. Så utifrån Ikeas helt vanliga LED-lampor som är dimbara. De har ofta nu som standardfunktion att när du dimmar ner dem. Oavsett om de har smart dimmer eller inte. När du bara dimmar ner strömmen i dem. Då går de över till ett varmare sken. Så de har liksom det inbyggt. För de har fattat att om du dimmar ner så vill de antagligen ha lite mysigare belysning. Så att det var inte ens ett problem det längre. Tittar man på värderingen på Play, det här är väl den andra kritiken. Dels är det här med konkurrenterna, vilket jag tycker faktiskt är en väldigt missriktad och missförstådd kritik. Däremot det andra som många invänder med, det är ju mot aktien, och det är ju priset på aktien. Och det här är ju faktiskt intressant, för Play är väldigt, väldigt dyrt värderingsmässigt, måste man ändå säga. Eller det beror på vad man jämför med förstås och vad man tror för tillväxten, men den har varit väldigt dyr. Och det här kommer att gå lite i vågor. Just nu skulle jag väl säga att den är kanske, nu har det ju kommit ner ganska mycket från toppen, men fortfarande drar vi ut data från, nyckeltal från börsdata idag, det vill säga den 22 juni när vi spelar in det här, det släpps 24 juni, så är till exempel P-talet ligger över 150, vilket man ändå får säga är dyrt, eller hur?
Ja, det kan man väl verkligen säga är dyrt, och negativt PEG-tal. EVS ligger väl på strax över 15 också. Så att det är verkligen prissatt som en hypergrowth-stock. Inte lika illa som de här amerikanska hypergrowth-stocksen 2020. Men det är ändå i det området.
Ja, och då skulle det verkligen tilläggas att de här amerikanska som du pratar om, det är ju SaaS-bolag som har fantastiska marginaler, kan ha en bruttomarginal över 90% och sådär. Och det är ju inte Play, det är ändå ett hårdvarubolag. De hävdar lite om att de är mjukvara och hårdvara, men någon som ser också hårdvara. Och tar då ett EV-sales på 15, ja men det är ganska dyrt. Det som ska tilläggas med P-talet dock, det är att Play är ju inte optimerat för lönsamhet, utan man har hela tiden satsat på tillväxt. Men man gör som sagt vinst de senaste, ja nu blir det 7 kvartalen då. Och det har ju väldigt mycket med skalfördelar att göra, och det var ju det jag som satt har tjatat om de senaste åren, att någon gång kommer det här slå över till vinst, för att när man växer så pass kraftigt som de gör, de behöver upp någon viss skala, sen blir det liksom lönsamt. Nu expanderar man till nya marknader också, vilket också är dyrt förstås, men de kommer också förhoppningsvis växa sig tillräckligt stora för att slå över till vinst. Det man kan ta som lite siffror här att utgå från kanske, det är att tänka på att det man pratar om, det är att någon form av potentiell liksom högsta marginal, rörelsemarginal då, borde ligga kanske kring 30%. Man har i perioder legat högre än det och också förstås sämre än det. Men någonstans kring 30% är nog det man ska sikta på, mellan 25-30%. Det kan vara bra att ta med sig om man ska göra prognoser på det eller försöka räkna på det. Sen tar vi EV sales där som du var inne på, eller price to sales kan man ju ta också. Sen är det på 15, vilket är jättehögt. Men det här är ett bolag som har växt otroligt snabbt. Historiskt CAGR har varit på över 90% för de senaste 5 åren. Tar de senaste 6 åren så har de legat över 100% till och med. Så man har växt otroligt snabbt. Och estimerad CAGR nästkommande 5 år, det här är siffror som kommer från aktieentreprenören, bolaget själva lämnar ingen estimat. Det ligger också på över 50% och det är inte alls otroliga siffror.
Jag tänkte bara kommentera lite på det, för att jag kikade bara snabbt på Börsdata och de hade ju andra siffror, så jag får ju anta då att kanske dina siffror stämmer mer än vad Börsdata siffror gör, eftersom de automatiserar den här inhämtningen på ett eller annat sätt. Men då står det att femårssnittet för revenue growth är 64% och treårssnittet är 31%. Och 64% rimmar ju inte med det här CAGR på 90%. Men ändå så visar det en avtagande tillväxt här. Och hur ska man tänka på det, speciellt när de ska gå in i andra marknader? Då känns det ju snarare som det borde vara tvärtom, att tillväxten ökar. Visar det någonting på att man kanske har hittat någon typ av mättnadsstadie?
Nej, och jag tror att de här siffrorna, det kan vara så att aktieentreprenörens siffror, för det är därifrån de här CAGR-siffrorna kommer, det kan vara så att de är justerade för den här JOT-delen, för man hade ju redan ett par miljoner i omsättning från JOT-delen, och att han har tittat på CAGR för faktiskt smarta belysningen, för det är ju den som är intressant. JOT-delen finns ju inte kvar, så att det kan vara det som är justerat för det. Det vart jag faktiskt lite osäker på när du säger det. När det gäller tillväxten, nej, jag tror snarare tvärtom. Nu kan man i och för sig varit lite dopad eller drabbad av corona. Även om mycket elektrikinstallationer så har fortsatt, så är det fortfarande så att säljarna har inte kunnat vara ute och träffa folk, så man har inte kunnat vara ute och sälja på samma sätt. Men det växer fortfarande väldigt snabbt, och det Plaid pratar om, det de gillar att använda uttrycket, det är multidimensionell tillväxt. Det vill säga att man växer på flera dimensioner samtidigt. För det är dels så att man lanserar fler produkter. Vi fick det DALI-systemet nu som breddar helt plötsligt. Då kan man helt plötsligt nå ut till företag och inte bara privatpersoner. Man avancerar även olika nya typer av puckar så att man passar i olika typer av dimmers. Man lanserar också den här gatewayen, är fortfarande ganska ny, det vill säga att den helt plötsligt då går att integrera med Google Home och så vidare, och det kommer ut på internet, du når liksom via din app även fast du är på jobbet till exempel. Dessutom nu kommer ju till exempel också den här vägguttaget eller väggpluggen eller vad man kallar det för, det vill säga den ligger mellan ditt vägguttag och en sladd, så helt plötsligt då kan du styra till exempel lampor som står i fönster och sånt som inkopplar ditt vanligt vägguttag, så kommer du kunna styra dem också. Så att tanken är väl någonstans, det är inte helt uttalat, men jag kan tänka mig att tanken någonstans är att nå ut till ännu fler produkter inom smarta hemmet, för man kan hela det smarta hemmet, men man har valt att börja med att fokusera på belysning för att man såg att det fanns en stor efterfrågan där. Men det kommer mer och mer sånt. Så det är det ena med produkterna. En del tycker att det går väldigt långsamt, men faktum är att man lanserar som sagt över 10-tal produkter på bara några års tid. Och man kvalitetssäkrar dem ganska noggrant, vilket jag tycker ska vara någonting bra. Det är väl lite samma tänk som Apple där, att det måste funka när det kommer ut. Det får liksom inte ligga en massa buggar i det. Det andra sättet man växer på, det är att gå ut till fler marknader. Sverige har gått riktigt, riktigt bra om man är lönsamma här. Nu kommer man in i Norge och Finland bland annat. Är man redan etablerad i år, börjar ticka på ganska bra där. Men det kommer också fler i Nederländerna, Tyskland, Spanien och fler så. Det man kan tänka på att inom Norden har det varit ganska enkelt att nå ut, för man har ofta samma grossister som agerar i Sverige, så att det är liksom, man har redan kontaktvägarna. Däremot kan det finnas andra justeringar. Till exempel vet jag att de sa att i Norge så har man av någon anledning mycket svarta lampknappar, så de har behövt lansera en svart variant av alla olika knappar och dimrar. Just det glömde jag nämna, det är en annan produkt de har också, att det finns ju trådlösa dimrar och knappar, så att om du kom på att jag vill ha en lampknapp på ett annat ställe än vad du har, ja, då istället för att behöva dra en tråd dit, då bara klistrar du dit liksom en dimmer, och så har du en dimmer som pratar trådlöst med resten av systemet. Men utanför Norden så kommer det klart vara lite svårare, för att ibland kanske det är annorlunda standards för saker, det kanske ser ut på olika sätt, drar el på andra sätt eller så att där kan det vara lite svårare, men det hävdar man då kanske också kan betyda bättre vallgravar. Sen om det är bara optimistiskt tänk eller inte, det vet jag inte. Marknaden generellt växer i alla fall i snitt med över 20% per år, så det är en ganska bra trend. Så skulle man bara försvara sin marknadsposition idag, så har man fortfarande en kraftig tillväxt. Men sagt, Plaid har legat betydligt mycket över det, och eftersom det inte finns några reella konkurrenter att prata om, tycker jag så den här 50% tillväxten per år känns inte otrolig. Och vi kan som exempel bara titta på tillväxten i Norden i alla fall. Tittar vi på Norge och Finland. De omsatte under 2020 cirka 10 miljoner. Det är den regionen. Så det är väldigt litet. Då tror man att ungefär hälften av det kanske var i Q4. Eftersom det här hela tiden har accelererat. Och under Q1 2020, bara då, var omsättningen sedan 11 miljoner. Så bara under första kvartalet 2021 så omsatte man alltså mer än hela 2020, hela föregående år. Skulle man vara stillastående härifrån och så tar vi liksom kvartal 1 gånger 4, ja, då har vi 44 miljoner kronor i omsättning. Det är en fyrdubbling från föregående år. Troligtvis landar man snarare kanske kring 50-70 miljoner eller någonting för 2021 i den regionen. Och någonstans där bör man kunna nå upp till en lönsamhet, så helt plötsligt har vi då kanske tre länder man är lönsamma i. Så det är faktiskt väldigt, väldigt... Det finns väldigt mycket som talar för att tillväxten finns där. Sen kan absolut komma in nya konkurrenter och man kanske inte då blir först i ett nytt land eller så. Och då kommer det bli lite knepigare. Men de länder man är i just nu, så har man en väldigt god position för att fortsätta växa.
Ja, hur ska man egentligen se på det där? För att det är alltid svårt att... Speciellt kan jag tänka mig som hårdvarubolag, när det är annorlunda standard i olika länder, att ta sig in på nya marknader. Hur ska man se på det? Dels om... Det är andra konkurrenter. Men dels om man kanske inte kan komma in på andra marknader. Finns det risk för mättnad på den nuvarande marknaden? Och framförallt det här med smart belysning. Ska man se det likt smartphones, att i slutändan kommer alla ha det? Eller kommer det vara mer av en nischad produkt som en del av befolkningen vill ha?
Det är en jättebra fråga. Det finns ju absolut någon form av mättnadsgrad. Men i och med att det kommer nya produkter finns det väldigt långt kvar på det. Och återigen, det som är väldigt tydligt är att det man konkurrerar mot, största konkurrensen, är dumma dimrar. Och i och med att elektrikerna liksom byter ut de dumma dimrarna mot Plaid, så betyder det att rent tekniskt så är liksom någon form av TAM, då, Total Addressable Market, det är ju alla dimmerpuckar i hela Sverige. Men det är ju som sagt den totala då i det landet. Men så i princip varje gång det byts ut en dimmer, så är det ganska ofta så att det blir en Play-dimmer istället. Så att oavsett, det är liksom inte en nischad produkt mot de som vill ha hemautomation, utan även liksom någon som är totalt ointresserad kommer antagligen kanske få Play-dimmer på sikt, med tanke på att det sakta men säkert måste bytas ut. Det är väl en livslängd på, vad är det, ja, 30 år eller något sånt på sådana där puckar, tror jag, normalt sett. Så det där kommer ju gå över lång tid, kommer det ta förstås. Så nej, jag tycker inte, det är ingenting man behöver oroa sig för i dagsläget. Gör inte jag i alla fall kring mättnad. Speciellt inte den sagt kommer nya produkter också, att man breddar utbudet hela tiden. Så det är väl det man ska ta med sig, att det finns en som sagt multidimensionell tillväxt. Det låter ju så himla häftigt. Men det är också en reell liksom, faktor att räkna med, att man växer både på nya produkter och nya marknader. Kanske avslutningsvis här, vi ska inte bli för långa, men sista tycker också det, att jag tycker att ledningen man har verkligen har varit, de har hittills i alla fall agerat i världsklass. De har exekverat på precis allting de har sagt. De har aldrig tagit några genvägar, utan de har liksom tagit tid på sig att utveckla produkten på ett bra sätt. De har levererat. Det finns extremt lite egentligen negativt att säga liksom om det de har installerat och gett ut. Dessutom har grundarna jobbat kvar. De har knappt sålt några av sina aktier, trots att de har fått tusentals procent i värdeökning på dem. Ja, jag tycker att helt enkelt att det känns som att man efter de här åren nu när man sett det här, så kan man definitivt lita på ledningen i det här bolaget. Det känns som att de jobbar på ett klokt sätt. Avslutningsvis, som sagt, jag tycker att det här är ett superintressant case, uppenbarligen, eftersom det är mitt största innehav. Jag tycker att det är en fantastisk ledning man exekverat, som man har sagt. Det man kan tala som talar emot bolaget är som sagt det här med kanske värderingen. Nu har annars aktien kommit ner lite grann, men det är fortfarande liksom... Ja, men den har ju fortfarande gått väldigt, väldigt starkt de senaste åren. Men för att det inte ska bli för positivt det här, det finns ju såklart alltid risker där. Så tänker jag att vi kan lyfta upp några av de risker som kan nämnas kring bolaget. Och då är det förstås det här med värdering och multipelkontraktion. Det vill säga att folk kan helt plötsligt tycka att den höga värderingen är inte motiverad. Eller snarare handlar det om att om du får ett inbromsning i tillväxt, ja, då kanske man inte liksom, då kommer man kanske värdera ner det här.
En hög fallhöjd helt enkelt.
Exakt.
Som man har sett på många av amerikanska bolagen från förra året.
Absolut, och ett jättebra exempel kan jag tycka är Fortnox. För Fortnox har alltid haft en värdering som folk tycker är extrem och är extremt hög. Så det visar ju på att ett bolag kan ju liksom bibehålla en hög värdering under väldigt lång tid. Men det kräver att man fortsätter leverera, precis som Fortnox har gjort. Och skulle Plaid få liksom växtverk eller inbromsa tillväxt, absolut, då kommer den där värderingen komma ner, och då kommer det bli väldigt blodigt, tror jag. Den internationella exponeringen är förstås jätteintressant att följa. Hittills ser det väldigt bra ut, men det är framförallt Norden vi har sett än så länge, vilket man kan tänka sig en ganska homogen marknad. Hur blir det när man kommer in i Spanien, Nederländerna och så vidare? Det ska bli jätteintressant. Hittills tycker jag, som sagt, jag har i alla fall kommit till punkt att jag litar ganska mycket på ledningen, och då känns det som att om de säger att de tror på att vi ska gå in i exempel Nederländerna, ja, men då finns det nog någonting bakom det. Sen kan alla bolag göra misslyckade investeringar och satsningar. man kanske kan ha försämrad kvalitet i produkterna. Något som jag vet att diskuteras lite grann, det är ju hur länge de här produkterna håller. Och de ska vi förhoppningsvis hålla som vanlig elektronik. Vanliga dumma puckar som man sätter in. Men visar sig att om 3 år så dör alla de här puckarna, så får det lite tråkigt. Men de är inte så pass nya att det, då hade vi börjat se det redan nu för länge sedan. Och sen förstås så är det ju konkurrens och konkurrens i form både av att det kommer andra bolag som på något sätt springer om Plaid. Jag ser inte riktigt det, för det finns inte så mycket prispress att göra. Och det finns liksom inte riktigt, det finns inte riktigt något hål som ska täppas till. Så det är som sagt, om någon då skulle komma in och göra exakt samma produkter i princip.
Ja, kan det mer handla om marginalpress? Om det finns aktörer som ser att det finns liksom en väldigt stor marknad som vill ha de här produkterna, att de kommer in och gör liknande saker som, och det slutar med att alla bolag i stort sett får marginalpress.
Absolut, och det finns ju ett par sådana, så det finns ju en del som sagt konkurrenter. Problemet är att det systemet inte har varit särskilt bra. De håller inte uppe liksom kvaliteten på det. Så att det är ju där liksom Plaid ändå har bibehållit sin position. Men absolut, man ska inte liksom låtsas som att det hotet inte finns.
Men
jag tror dock att det ligger ett antal år bort.
Men man ska samtidigt inte få för sig att det är superlätt att konkurrera ut ett bolag som är marknadsledare. Det är väldigt svårt faktiskt att bygga en produkt som är bra. Det är inte så lätt som många kanske får för sig att konkurrera ut en bra produkt. Det ser man ju om och om igen på att till exempel Netflix som ett exempel ska bli utkonkurrerad. Det enda de har som är bra är deras UX och UI är bättre, alltså deras user interface. Men om det hade varit så enkelt, varför har inte bara det blivit copy-pastat?
Ja, men precis. Så det finns ju mycket mer där bakom, mycket mjuka värden som kan vara bland svåra att ta på. Men precis som du säger, det har liksom inte konkurrerat ut trots att det finns andra som kan till och med, kanske man kan till och med hävda är bättre. Och det gäller ju liksom massvis av saker. Jag menar, vem som helst kan ju snickra upp lite möbler, men man kan inte konkurrera ut IKEA hur som helst. Det är liksom också handlar om ett varumärke. Det som kan vara intressant, det som kan nämnas är att många lyfter också det här med Amazon och Google och så vidare, inte de ett hot. Men det de gör är att de jobbar ju snarare med att försöka integrera produkterna i sina system. Nu håller man också på att jobba på en gemensam standard så att de här produkterna ska funka liksom över alla system och att de ska kunna prata med varandra. Det är ju snarare en fördel för Plaid funkar de systemen och blir ju en del av det. Så att, när jag ser inte liksom att Google imorgon skulle lansera smart belysning, det känns som en ganska stort steg att de ska försöka börja komma ut bland elektriker.
Jag satt också och tänkte på det där som en typ av gacha här. Google och Amazon, de håller ju på med smarta hemgrejer. Men allt det som de gör för sina smarta hem är ju för att bygga upp sina nuvarande produkter. En anledning varför liksom att Amazon lanserade Alexa, det var ju för att de skulle liksom sälja mer på sin e-handel. Och samma sak med att de lanserade liksom den här doorbellen, ringklockan heter det på svenska, som ni hör jag väldigt internationell av mig. Men också till exempel att de har kamerasystem och liknande. Allting är ju då för att främja befintliga produkter som de har, till exempel e-handeln. Och då kanske inte ett liksom belysningssystem har någonting att tillföra där. Så det kanske inte är rimligt att tro att de skulle komma med ett belysningssystem, för att det skulle vara en helt annan produkt som inte skulle bygga ut det totala ekosystemet.
Nej, och kanske framförallt skulle nu Google mot förmodan lansera egen smartbelysning, då går de nog snarare på ett plug-and-play-system än det här elektriker installerade, kan jag tänka mig.
Det tror jag, absolut.
Det är en ganska stor process att försöka bygga förtroende hos elektriker och grossister och så vidare. Det andra man kan lyfta upp kanske, det är någon form av ny teknik, om det skulle komma någonting helt revolutionerande. Jag vet inte vad det skulle vara för någonting och hur fort det skulle gå. Just nu ligger ju Plaid liksom i framkant av utvecklingen. Men absolut, man ska aldrig liksom blunda för att det kan komma saker som förändrar.
Niklas, skulle du snabbt kunna sammanfatta på typ 2 meningar vad Plaid är och varför det är intressant?
Ja, det är en marknadsledare egentligen inom smart belysning och traditionell belysning. Och de är liksom en snabbväxare som är den perfekta bryggan egentligen mellan det smarta och det dumma hemmet, kan man väl säga. Med en väldigt intressant multidimensionell tillväxt.
Som med andra ord, ingen hejd på Plaid. Na, 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 na.
Ja, och det var det. Det var mycket om ett enda case och ganska lite om marknaden helhet. Anledningen till det var att jag kände att det vore kul att prata lite mer om det här innehavet. Och framförallt, som sagt, eftersom Accenture har skrivit en så fantastiskt stor gedigen analys, så vore det kul att försöka göra någon form av snabbvariant av den, eller poddvariant av den. Men vi kommer, som sagt, länka till den avsnittsbeskrivning om man vill läsa hela. Och framförallt, där kan vi också hoppa runt och läsa specifika delar. Till exempel kanske fördjupa sig inom det här med konkurrenter eller ledning eller vad det kan vara för någonting. Oavsett i alla fall, jag vill bara igen påminna om det finns den här intressekonflikten. Jag äger aktier i Plaid. du äger inga aktier.
Jag äger inga aktier i Plaid, men vi har några gemensamma aktier i vår bolagsportfölj.
Så är det, ja. Precis. Men inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter och egna LVS och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi vill också rikta ett stort tack till veckans sponsor IG.com. Gå in på IG.com och registrera er om ni vill veta mer.
Kontakta oss jättegärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod, där man hittar både oss, aktiehästen och aktieentreprenören som vi har nämnt. Kommer att försöka länka till dem i avsnitt beskrivning också. Och sen vill vi jättegärna att man lämnar en recension på iTunes. Det blir vi alltid jätteglada för.
Ja, helst en positiv sådan.
Ja, eller så här, om man har negativa recensioner, då kan man faktiskt göra så att man skriver i ett dokument. Man skriver i dokumentet, viker upp det till pappersfri plan och kastar ut genom fönstret. Det är ett jättebra sätt för att lämna in sin feedback på podden. Sist men absolut inte minst, säger vi stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. I alla fall om du tyckte om podden. Vi hörs igen om en vecka.
Och vad händer då? Jo, det blir startskottet för våran sommarspecial.
Ja, så är det. Det blir superkul. Vi kommer 4 stycken förinspelade avsnitt med våra sommaravsnitt. Det här är ju våran klassiska succé-sommarserie som kommer varje år. Så det här vill ni inte missa. Och med det säger vi återigen stort tack för att ni har lyssnat.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.